utan byxor i Arktis. Utan större besvär fick polarisade jordnet, byxbeklädd blott bak till, utresa tillstånd och tre ystra forskarassistenter. Den lättvindögda deger loft, gamle sjöbjörnen Sverker, och en som seglaren Lapplands Harry. De fyra hade upptäckt tre fröjder en expedition till vilket utom skandinaviskt land, som helst, förutom slamhögen Danmark och Italiens gudsförgätna Vatikanstad, kunde locka fram. Tillsammans hade de mynteligen skvot överstigande kungens skostorlek, men som kompensation hade de ett skallmåttligt fyra små engelska tum. Utan en tillstymmelse till ånger hade de accepterat 15 miljoner aktier i bolaget Sverkers gammelfarbror Mengele och Söner AB, vars renom inom området släktförbrukning vore obefläckat, om inte två homozygota tvillingpar rakt av vägra att dela ner punkt med vetskap, om ovanstående förhållanden var det inte konstigt, att jordnets förmyndare packade såväl tandborste, som extra stort paket vetekli samt polyestertråd för eventuella nödfall. Tillsammans var det nu redo att ta för sig av vad polarbiderna har att erbjuda i mån av tid före den emotsedda kräftskivan hos överstekarsk Peter Wonstiksparv. Polarfararnas båt låg nu vakuumförpackad och grann utanför Tromsö. Ombord spatserade en skogsalongsberusade tröttmossar och ställde upp på 400 varianter av spontangapeter, givakt. Tupade stortruten Ture. Ingen öppnar grävan förrän dagens revel ljudit. Fortsatte han. Ture tittade vädjande mot horisonten, utan hopp, om gastronomisk statssignal i form av Arla Silvertrumpeters rena sång. Han hade hoppat av kastratsångarutbildningen precis i tid. En snedtänd tröttmåsklubbare med bredlox, gällivarehäng, 5 dagars skäggstubb och vansinnigt humör hade måttat ett vedergällningslag mot självaste körledaren, vilket hade en viss inverkan på dagens taktfasthet. Ture hade allt sedan incidenten undvikit 16-delsnoter, men lyckades ändå dölja det faktum, förlåt mig, faktum, att hans kronjuveler fortfarande satt där den gång besjungits av 3 keruber från Molkom. Icke desto mindre var Ture hungrig och väntade därför otåligt på fiskbilen och dess muntra lov som punkt i jordnet och hans något otåliga besättning satt och virkade i skuffen på Mitsubis Hill, som var på väg mot Tromsöhamn. Plötsligt imploderar Lapplands Harry ibland. Därför var det övriga på hälsben när lufttrycket duschämnades och bagageluckan öppnades pysande. De upptäckte plötsligt att något var på väg rakt mot kupén i hisnande fat. Lapplands Harry imploderade, sjöbjörnens verker tog förgäves tag i det loft, och sedan kastades det motvilligt mot A-stolparnas kompromisslösa bröder B-stolparna. Det var ingen vacker syn som mötte de få ögon som såg bedrövelsen, och bland spillrorna vacklade den enda polarfarare omkring jordnet, nu med gällivarehäng av yppersta världsklass, såg förvirrat på, medan en lätt berusad falukorvstoppare tog ton. Jordnet var omtöcknad men ändå orakad. Lymfvätska, köttslamsor och skelett flisor låg i en kaleidoskopat abröra i bakluckan på Mitsubis Hill. Jordnet höll för öronen och sparkade bilen i frustration över den fula repan kollisionen åstadkommit, varpå han genast stövlade över till andra sidan och vräkte i sig falukorven, som Lapplands Harrys svärmor packat. Mitsubis Hill rullade inte mer. Och truckaren stod förstummad och såg på när jordnet med sorg i hjärtat gav bilen sjömans begravning. Hans döda besättning hördes nynna på bruten nynorsk, medan bilen sakta sjönk. Deras proviant flöt, som väntat inte alls, polarvidernas mysterier ter sig allt avlägsnare och blekare, diktade jordnet. Endast den ihärdige når sina mål, bestämde sig jordnet och tog ett resolut kliv norrut. Punkt bakom de flesta stora upptäckter står ett par gamla gubbar och kisar i flanellpyjamas och morgonfrilla. Det har nog sällan varit så evinnerligt motigt att ersätta gubbarna med minnet av ett stort pressadodet, som denna dag. Jordnet satt med ett tänjda ledband i fickan, sista minnet av hans besättning och deras speciellt tränade fallskärmsledare hund Bjarne, och bestämde sig för att genomföra expeditionen med eller utan byxor och besättning. Han drog upp långkalsongerna till armhålorna, drog sig hårt i bockskägget och drog iväg mot Svalbard. Vid Nordpolens polära motsats, Antarktis, var det minst lika livat. Jordnet sakade miska Nemesis, bödvarson. Den lille spjubern, hade just satt en genmodifierad potatisplanta åt sidan och vänt sin uppmärksamhet ut och in som svar på den plötsliga nervositet som översköljde hans sex vassaste sinnen. Kanske var han bara en chimär i någon annans berättelse. Blotta tanken på en narrativ detaljanalys av veckans slutsatser fick Bedvarsson att svälta symnigt och jodla en sydermansk sonet. Han mindes plötsligt hur han, som liten krypt ner i ett vårstädat rövgryt och virkat sig ett par byxor utav hampgarn och en tyrolerhatt av amerikanskt snitt. Utan dessa attiraljer vore han närmast naken punkt samtidigt längre norrut lämnar en sydeorisk cellklubbare basslägret, utrustad med en tempusändrare, en invandramönsterbrytare samt 80 kilo härdad kreativitet. Med något sviktande omdöme och ordnade mängder renodlad bestämdhet rör sig cellklubbaren mellan tempusformerna likt en teflonsmord läderlappen. Utan större krav på konsekvens löper han från imperfekt till futurum och kommer att ha kunnat inbegripa alla grammatiska former, böjningar samt böjelser inom sitt modus innan berättelsen slutar. Lyckligt ovetande om allt det ovanstående marscherade jordnet taktfast i andante mot nordligare nejder, fast utan vare sig ystig, kompassriktning, trangakök, lovika vantar, drulleförsäkring, eller göra en kroppskarta. I likhet med sagda äventyrare hade jordnet rocken gås och plockad med en viss herbödvarsson, som innan han avlade polarforskarexamen brukade reta upp jordnets dåvarande besättning genom att hojta olämpligheter på portugisiska. Förganade jordnet att det hade så mycket att se fram emot eftermiddagen, och tillika så mycket att prata om. Efter väderleksrapporten för Svalbard med omnejd trampade jordnet resolut ned den fjällemelbara som uppvärmning. Sedan gjorde han en tre i den märkligaste polarfararutstyrsel som någonsin skådats. Två dialysapparater och en liter farlig röd färg slängda över axeln i en treenighet. Tre skor av frigolit och en hatt med holografiska rastaflätor i nyklassisk barockstil punkt Bedvarsson. På sin breda halländska väste vilt vid väderkvarnen något om att hans ena sockerplast smält i solen. Han hade nått en punkt i sin karriär där han kände ett sug efter publicitet likt suget bakom ögat han ofta komprimerade vid behov. Det var inte så mycket hans psykosomatiska bronkit som gjorde ont. Det var känslan av den decimerade tolvfingertarmen som störde mest. Vid 3 års ålder hade Bedvarsson ramlat ner i köttkvarnen på Skan vid ett studiebesök och korven smakade saltvatten i 2 veckor efter incidenten. Bedvarsson tyckte inte att han skulle behöva uppsöka läkare för sådana småsaker, något han nu ångrade en smula eftersom hans underkläder inte räckte till hans spretiga höftkulor då kolostomipåsen tog all plats punkt utan titanskruvar i pelvis vore sittande obekvämt, men turligt nog finns det kromade pallar i ergonomisk plastimitation att placera skinkhalvorna på. Något kallt och skummande placerades framför Bedvarsson och hans variga nävar. Vilka varsamt slöts kring ett spännvarmt vaktelägg utan gula samt 4 ovanligt stora och anmärkningsvärt symmetriska njurstenar i kryddad brunsås. Bedvarsson var inte helt tillfreds med såsens konsistens, men åt ändå. Snart blev han dåsig och dest, varför han somnade med benen i högläge. Det skulle han inte gjort. Med smetor i ryggslutet och rosiga kinder slutade han sitt ämbete vid Kungliga Sjöfartsinspektionsverket mot sin mors uttryckliga vilja. Nu kvarstod jordnet ej längre vid platsen vi senast besjöng vederbörande. Istället pulsade han raskt över Spetsbergen med en irriterande erodiskolot i sin valkman. Han anade inte vad som väntade bortom Kvitoja. Den upprörda Bedvarsson, som ordnat helikoptertransport från Lofoten och hytten sydeorisk cellklubbare som tolk samt en skärpa från Tibet. Ovetandes närmade sig ytterligare en part till konflikten. NATO, i form av en stationerad kanadensisk hockeymålvakt Elvis imitatör på 7 månaders uppdrag. Jordnet kände instinktivt hur en enorm sammandrabbning närmade sig. Med skenande puls och svettiga fötter besteg han nervöst närmaste observationsplats för lunnefåglar, men fick inte med sig sina polar och glasögon. Följaktligen bländades han genast av Bedvarssons ståltermos, som med illvilja vinklat sin mellan 2 fågelbon. Nu hände det som inte alls fick hända. Jordnet började uppgivet längta hem till Valdemarsvik och vände resolut på klacken för att förpassa sig dit. Nordpolen blev aldrig mer föremål för den mannens resor. Punkt. Efter jordnets plötsliga sopp uppstod ett narrativt stillestånd mellan de olika händelsetrådarna. Författarna svävade i ovisshet och petade endast då och då in ett nytt inlägg i hopp om att återuppliva åtminstone en av sina gamla idéer. Det misslyckades gång på gång utan att komma någon vart, och så till sist utbrast den av dem som inte längre kunde tygla sig så som så här. Få slut på eländet innan himlen, eller möjligen hans kusin Kjell tar sig in i självaste skrivarstugan för att skriva julrim i HQ-format och publicera eländet på internet. Punkten julhaiku nogsamt senapsmordalrar stackars tomtefar. Tjuts. Tjuts. Tjuts iväg.